Välkommen till programmet Mitt Partille special. Under tiden fram till valet den 9 september kommer en representant från de 8 partierna i kommunfullmäktige att presentera sig och sitt partis politik. Programmet är ett samarbete mellan Partille kommun och Partille radio.
Vi kommer innan valet att få lyssna till representanter för de olika partierna. Som första gäst har vi äran att hälsa välkommen till
Lars Josefsson, Vänsterpartiet.
Vem är du?
Ja, jag bor inte så långt härifrån. Jag bor 2 gator härifrån på Magnusvägen. Mm. Och jag har funnits där och i Partille kommun i 22 års tid.
Dessförinnan får man fråga, kom du utifrån? Någonstans.
Oj.
Eller det har det kanske. Nej, ja, 22 det.
Nej, men jag ska gärna prata om mitt gamla förflut. Men det återkommer till det. Vi tar först detta mer om detta.
Ja, men okay.
Så i 22 års tid har jag funnits i Partille och då har jag varit politiskt aktiv och aktiv kanske också på andra sätt. En och annan har kanske sett ett och annat ord i Partille tidning eller något annat massmedialt sammanhang. Mm. Så jag tycker om att synas och finnas. Men inte för min egen skull, utan jag vill göra det för en helhet som jag vill ska bli bättre. Och därför är jag politiskt aktiv och har varit i alla mina partilår.
Vad är det som driver dig? När börjar detta med politik för dig och det intresset?
Jag tror det började med att jag hade en pappa som var kommunalnämndsordförande i en liten by, eller litet sammanhang som hette Örsås. Örsås socken eller Örsås kommun. Det är i Svenljunga, nuvarande kommuner, och kanske det ramlar in en 10-öring någonstans. Mm. Även om 10-öringarna inte finns längre så.
Nej,
säger man
jag
ju
har
så.
Några gamla så jag kan säga lite.
Och där var min pappa viktig som kommunalgubbe. Eftersom vi bodde längst bort i kommunen och inte hade någon bil så kom de andra till oss. Så vi hade alltså kommunstyrelsemötena hemma i vårt kök. Och det tror jag danat mig.
Är den inriktningen då i politik, kommer den därifrån också eller har den?
Nej, där på den tiden så fanns det bara ett parti i denna kommun och det hette Bondeförbundet.
Ja.
Och det finns ju inte idag, det säger kanske någonting om att det har hänt någonting sen sist. För det över till saken också att jag är ju gubbe. Så jag har ju några år på nacken. Jag är väl äldst i det här sammanhanget där jag nu sitter. Och därifrån har jag också med mig behovet av att hjälpa. Vi bodde vid vägens slut, bokstavligt talat. Mm. När jag började skolan 1953 så hade jag bara mött en enda av mina klasskamrater. Så fjärran ifrån allt och alla levde vi. De jag hade in till mig, det var kossorna och det var hästen Balder förstås. Och det var fåren och det var getterna och hönorna och allt vad det nu var. Och inga 2 syskon så småningom.
Ja.
Men jag är storebror så att jag var väldigt ensam under många, många år. Men det gällde att hjälpa till. Det gällde att hjälpa kattungarna, det gällde att hjälpa kalvarna och det gällde att hjälpa allt och alla på något sätt. Och det tror jag har fått med mig. Och det gällde också att hjälpa människor i min omgivning. Och det tror jag var grunden till det som har blivit mitt nutida jag. När jag som barn upplevde att min granne frös ihjäl en vinternatt.
Oj.
Då har jag med mig det. Och när jag idag, när vi spelar in det här programmet, så har det varit, tror jag, den här säsongens kallaste natt. Och jag vet inte, men jag är lite rädd att kanske har någon människa frusit ihjäl idag också. Mm. Och då har jag med mig detta. Kanske någon av de människor som kommer från Rumänien och som finns här som knappt accepterade medborgare. Eller någon av de afghanska pojkar som jag har haft så nära mig nu i 2 års tid. Och den biten finns där. Och den är mycket, mycket levande i mig. Mm. Och jag tror den har sina rötter tillbaka till den där vinternatten 1955 när min granne dog.
Om vi skulle gå tillbaka till 50-talet så i den första låten pratade du någonting om att det var,
ja,
det är från 50-talet också.
Det är från 50-talet och när jag var barn så min pappa hade bara gått 6 år i skolan, varannan dag skola. Det betyder 3 års skolgång i princip. Vi hade ingen grammofon hemma. Jo, så småningom fick vi en, för han ville lära sig engelska. Men jag tjatade mig till att köpa en skiva och det blev Paul Anka, eller som jag sa på den tiden, Paul Anka och Diana. Nu hör vi på den.
'57 sa vi att han var ifrån, Paul Anka.
Ja, och jag var 11 år. Det var som det var igår nästan. Ja, det finns en låt som de flesta i vår generation har väl tagit den till sig.
Det är nog så.
Ja, så är det. Vi har varit ute på, eller ja, ska man säga, eller är så långt ute på landet där du växte upp och så vidare. Men sen, och du har berättat här om hur du har liksom formats i din tanke om människor och det vad du vill åstadkomma, kan man väl säga. Men sen hur, den rent mer faktiska politiska banan, hur har den tett sig sedan?
När jag landade i Partille då för 22 år sedan så blev jag miljöpartist. Samma dag nära nog. Och det var självklart för mig där och då. Jag var grön ut i fingerspetsarna, hade odlat 120 sorters potatisar exempelvis och höll ordning på detta här. Det var, allting handlade om det växande. Mm-hmm. Men sen inträffar en sak som handlar om EU. Jag hade kämpat mot EU och sen samma eftermiddag som mitt tidigare parti Miljöpartiet sa ja till att gå med eller bejaka EU, så bejakade jag inte längre partiet. Mm. Och jag hade väl tänkt, jag hade gjort mitt. Jag hade suttit i kommunstyrelsen i x antal år. Jag hade suttit i fullmäktige, jag hade suttit i många nämnder. Och fått utlopp för väldigt mycket av de visioner som jag har haft som viktiga inom mig. Mm. Men sen möter jag en god dag, Hamza. Vänsterparti-viktig i vår kommun i Partille. Och han sa, du Lars, du är ju egentligen rödare än vad jag är. Ska inte du gå med i vårt parti? Okej, sa jag. Och så hamnade jag där. Mm. Och jag har inte ångrat mig.
Det var EU-frågan kan man säga som...
Som gjorde att jag bytte parti där. Men inte, jag bytte ju där, men inte min livsinställning eller mina visioner, mina ambitioner, mina nog ganska så starka viljor hit och dit om och kring vår värld.
Då ska vi gå vidare till ditt parti idag och titta i första hand, tänkte vi, vad ni och du har för frågor nationell nivå som är intressanta och som ni vill driva.
Ja, jag tog fram som en liten förberedelse på detta, så drog jag fram någonting som heter beslutad valplattform, 14 sidor text. Man ska nog förhoppningsvis kunna summera detta.
Ja.
Och i min värld så är det väldigt lätt att summera detta. Och på vandringen hit i vinternatten, så, eller vinterdagen, vinterkylan ska jag säga, så kom jag på grejen. När jag var barn så fanns det på tågen första klasskupéer, andra klasskupéer. Och också tredjeklasskupéer. Jag förstår inte varför det ska finnas första klasskupéer, andra klasskupéer och tredjeklasskupéer i ett tåg. Jag förstår inte varför det ska finnas första klasskupéer eller första klassammanhang och andra klassammanhang någonstans. I flygplan eller i våra bostadsområden eller kanske till och med i våra kommuner. Och i min värld där, som jag lite kort har sagt med min bakgrund och sådär, så finns det inte första klassmänniskor, för andra klassmänniskor eller till och med tredje klassmänniskor, utan det är bara människor som är människor. Alla har vi något gemensamt. Vi har en biologisk mamma och en biologisk pappa, punkt slut. Mm. Och ändå så har vi alltså första klassens människor, andra klassens människor. Så har vi några människor som lever som rumäner någonstans, och så har vi människor som lever i Afghanistan någonstans. Och allt det där är för mig grunden till mitt politiska engagemang egentligen. Jag tror att vi måste tänka oss för när vi, hur vi hanterar vår värld.
Och det är miljöaspekterna.
Då kommer miljöaspekterna in som en självklarhet. Ja. Utöver detta att det faktiskt är så att vi är, ja, vi är alla människor. Låt mig ta ett litet exempel. Jag har varit Waldorflärare i många, många år. I alla mina verksamma yrkesår egentligen. Jag gjorde ett litet uppehåll och åkte till Sydafrika och var Waldorflärare där ett litet tag. Då hamnade jag i Soweto, och det kanske vi som är lite äldre känner till. Det är alltså ett slum-slum-område. Mm. När jag kom till Soweto och kom till den här lilla skolan som var inrymd i några containrar mitt inne i Soweto, så kom de svarta killarna och tjejerna fram till mig. Det var sommar, varmt som bara den. Jag hade kortärmat. Och de kom fram och vågade så småningom komma fram till min arm och rycka, dra lite igen på håret. De har mindre hår, lärde jag mig då. Och de har en annan hudfärg också. De kände på mig helt enkelt. Och det gav en bild av att vi är lika och ändå olika. Det är naturligtvis så att vi har olikheter, men i grunden är vi ändå lika. Men tänk att komma in där i en fruktansvärt varm container, och där skulle jag berätta om vem jag är, och jag skulle göra det med en karta framför mig. Kom då plötsligt på att oj då, vi ligger på samma, heter det, längdgrad, va?
Så
vi har, solen går upp och ner samtidigt ungefär, men mycket annat var det ju inte som var likt vartannat, verkligen. Ja, men det var just detta, har egentligen allt gemensamt som människor. Mm. Alla har vi våra rötter någonstans nere i Soweto-området i södra Afrika. Mm. Mm. Och sen har vi spritts ut över världen. Och några har hamnat upp i, till och med ända upp i Partille, och blivit vita. Och blivit nu lite finare i kanten än vad de människor är som finns kvar nere i de här områdena i södra Afrika.
Mm. Om man omsätter det då i dina och partiets tankar på, vi pratade i första hand om lite nationella frågor. Hur hanterar ni, och vad är det som är på agendan där?
Att vi är ett och samma folk i ett och samma land. Mm. Vi är inte klass 1 eller klass 2 eller klass 3 medborgare. Eller borde inte vara det. Mm. Mm. Vi borde se till, och med kraft se till att vi har samma förutsättningar som människor att utveckla det som är våra gåvor. För alla har vi gåvor, alla har vi möjligheter att bli någonting, betyda någonting för andra. Och det är den upplevelsen som är så viktig för mig att föra vidare.
Ja, en låt kanske.
En låt så ska vi.
Och Totta Näslund ville du lyssna till. Och så kom vi överens om den här svenska översättningen, kanske man kan kalla det för, av Bob Dylans låt.
Ja.
Som Totta gör så fint.
Och då vill jag gärna påminna mig själv om att en gång i tiden var jag faktiskt svåger med denne Totta.
Aha.
Och det ger ju detta ytterligare en liten
pluspoäng.
Det var väl ett fint ord, pluspoäng. Totta var för mig en pluspoäng, så kan vi säga.
Då tar vi honom här.
Tack.
Om idag inte var en hemlös landsväg, och i natt en vild och krokig stig. Om imorgon inte kändes så oändlig, då ensamhet ett ord som inte finns.
Ja, Totta Näslund. Ja, det var det här med att känner man Totta Näslund så har man ett extra plus. Var det så vi avslutade innan Tottas låt här?
Då ska man bli lyssnar på.
Ja, så är det. Så kanske det, ja.
Och det var lite spännande att jag fick skjuts, eftersom jag tar någon bil, så fick jag skjuts utav mitt syskonbarnbarn. Och då sätter han på en låt i sin EPA-traktor som vi åkte runt i då, ute på Bonvischen. Och då var det Totta han spelade. Och när jag då berättade att jag var i svåger med honom, ja, då blev jag väldigt poppis hos honom.
Ja. Då har vi fått bakgrund, så kan vi väl säga. Vi har pratat om, ska vi kalla för din vision och tanke på hur det bör vara. Ett klasslöst samhälle helt enkelt, kan man säga så.
Ja, det kan man göra. Det är ju så vi rubricerar oss väldigt ofta. Men då menar jag att det är inte bara ett ord, utan det finns faktiskt en realitet bakom detta.
Ja.
Det är verkligen så att vi idag lever i en värld där det fortfarande är avgörande vad jag har för föräldrar, var jag har bott någonstans, vilken skola jag har gått i och alla de där i grunden felaktiga grunderna, om man uttrycker det så, vill vi ta bort.
Mm.
Och det ska inte göras med pukor och trumpeter och med svärd och klingor, utan det ska göras den demokratiska vägen, förstås.
Mm. Då är vi, tänkte vi ta nästa steg neråt, om man får säga så, ifrån nationell till, och prata mer konkret om Partille och ert parti och vi har ju som sagt, det är lite speciellt, Partille över alla kommuner är speciella, men vi har ju en ganska gott leven i Partille med relativt goda inkomster överhuvudtaget, inte särskilt stora problem och så vidare, men hur jobbar ni här i Partille för att så att säga sträva efter visionen?
Vi finns ju med i samtliga nämnder och styrelser. Jag tror vi mer än många andra partier gör vår stämma hört. Jag tror vi talar om vad vi tycker och tänker. Vi kommer väldigt ofta med konkreta förslag på hur man ska kunna förbättra i daghemsköerna, hur man ska kunna förbättra inom sjukvården eller den lokala sjukvården så att säga, hur man ska kunna förbättra i skolorna, hur man ska kunna göra vår värld ännu lite tryggare, ännu lite bättre för oss alla.
Kan du ge något eller några konkreta exempel på hur ni vill, som vi säger i ingressen här, göra detta, åstadkomma?
Vi har föreslagit och kommer att föreslå med en större tyngd att införa 6 timmars arbetsdag på några centrala delar utav vår kommunala verksamhet. Och varför vill vi göra det? Jo, för att vi tror att de människor som kommer att bli gynnade av detta, om vi uttrycker det på det sättet, kommer att då kunna arbeta med större glädje, arbeta med större kraft, betyda något bättre i en dagisgrupp för de äldre på ett äldreboende och så vidare. Och detta kommer vi att jobba för med de krafter vi har och med den entusiasm som vi bär, som är ganska stor, om jag får uttrycka det själv så.
Jag tänker, ekonomiskt är alltid det där som kommer in. Hur finansierar ni detta i så fall?
Vi har Västra Sveriges eller Västra Götalandsregionens lägsta skatt. Jag tog reda på det för att vara lite uppdaterad här. Den är 19,96 kronor. 19,96. Och vi ligger absolut i topp eller i botten, hur man uttrycker sig eller ser på den verkligheten. Och Partille har det som sin, vad ska vi säga, sin grej nästan har det blivit.
Mm.
Och vi ska ligga lägst och vi ska ligga under 20 kronor. Ett tag låg vi alldeles över 20 kronor och sänktes kommunalskatten i Partille. Mm. Och det finns naturligtvis ett värde i att ha en låg skatt. Det finns ju ingen anledning att betala pengar i onödan. Men i vår och min politiska värld så har detta blivit till en dogm, alltså någonting som är viktigare än kanske i några fall att titta på vad man faktiskt hade kunnat åstadkomma här. Mm. Och då kommer vi till rätta med 6 timmars arbetsdag. Vi vet idag att det är många människor, och det är framförallt kvinnor det handlar om då, som har ett hemarbete, tyvärr, eftersom vi fortfarande inte har nått fram till rimlig arbetsfördelning mellan män och kvinnor i väldigt många familjer. Och dessutom så ska den här kvinnan då arbeta sina 8 timmar. Ofta i en miljö som är bullrig, som är krävande, och kanske ska dessutom åka och handla på vägen hem. Mm. Vi har en verklighet här som vi har nosat lite grann på i den här metoo-debatten som ju har funnits och som har blommat upp på ett bra sätt, tycker jag, i vårt Sverige. Men den har också en bäring in i hur vi hanterar förstås våra familjeförhållanden. Mm. Och därför så skulle vi i Vänsterpartiet vilja införa en kortare arbetsdag för men unga kvinnor, eller för kvinnor ska jag säga. Mm. Och där tror vi att vi skulle nå en välfärdsframgång för väldigt många. Inte bara för kvinnan i sig, utan för familjen, och därmed också för barn och andra som finns omkring där då.
Jag tänker själv så här, man pratar 6 timmar då. Det här att det inte är till exempel 7 timmar, att man börjar med en timma. Vet du någonting om att det har blivit 6 timmar? För det är liksom, har ju, när frågan diskuteras så pratar man alltid om 6 timmar eller inte, om man säger så.
Ja, det var en bra fråga, och jag har inget bra svar. Nej. Men jag tror att det finns ju, vi har ju ett exempel i Mölndal, ett bilföretag. Mm. Man får inte nämna bilföretags namn här, tror jag. Men de har infört 6 timmars arbetsdag med gott ekonomiskt resultat. Mm. När man jobbar där så jobbar man mer effektivt, kunderna är lyckliga och ägarna till det här företaget är dessutom lyckliga. Ja, vi ska titta på människornas verkligheter istället för att titta på att vara den lägsta skattekommunen i Västra Götaland. Det har blivit ett självändamål, kan jag tycka, i vår kommun. Mm. Och som sagt, det är ju ingen, det finns ju inget självändamål i att höja skatten, men om vi kan göra det för att göra livet bättre, ta bort något utav de skiljelinjer som finns mellan människor, ta bort något utav detta att vara klass 1-människa eller klass 2-människa eller kanske till och med klass 3-människa, så är jag personligen beredd att lyfta min plånbok lite grann för att genomföra detta.
Då är det...
Tiden går fort när man har roligt.
Ja, jo, så är det. Det går 10 minuter mellan varje gång här nu.
Så, oj då.
Ja. Så det är helt okej. Men vi tar lite ny musik, och då blir det lite klassiskt, har du valt.
Ja, för jag ska väl säga att jag hade alltså bara en enda låt med mig hemifrån, och det var Paul Anka som jag sa. Och sen när jag så småningom skaffade en egen grammofon i modern tid, jag var 30 år då, så började jag lyssna på klassisk musik. Och här kommer ett stycke, och vi ska bara lyssna på en liten del. Eino Johanni Rautavaara, Cantus Arcticus, konsert för fåglar och orkester. Låt oss höra på det.
Ja, det var 17 minuter sa du att den skulle vara hela längden så.
Ja, så att om du går till en skivaffär och lyssnar, eller tyckte om att lyssna på detta ska jag säga, så får du vara beredd på att det här stycket egentligen håller på i 17 minuter.
Han heter Eino Johanni Rautavaara. Cantus Arcticus.
Ja, vad kommer du säga? Ja, lite kort bara.
Varför den här?
Bidde den här?
För att jag tycker om den.
Ja, och så det är ett argument.
Ja, det är ett väldigt bra argument kan jag tycka. Och dessutom så är det så att jag tycker om klassisk musik. modern klassisk musik tycker jag. Jag har några riktiga favoriter, men de är så långsamma så att det vågar jag inte framföra i den här kanalen.
Nej, är du, de är lite speciella.
Den är, och den berättar lite grann också om att det är vinter nu, Arcticus, kallt,
ja.
Och att det är fåglar. Jag tycker vi alla ska mata fåglar nu. Det kunde komma en liten vink ifrån Vänsterpartiet. Mata fåglarna.
Okej, då minns det till början den då. Vi med våra frön.
Ja, just det.
Ja, det, men man kan väl tillägga, man måste inte vara vänsterpartist för att mata fåglar, utan det går bra. Liksom, alla kan mata fåglar.
Alla kan göra det, men man kan dessutom alla bli vänsterpartister.
Ja, okej.
Ja.
Du Anke, hade en fråga där om...
Ja, just det. Vi läste i Partille-tidningen för ett tag sedan om Inger René, som har varit kommunfullmäktiges ordförande ett antal år, ska sluta. Och då ville hon göra lite, vad ska man säga, göra lite slutord så att säga. Och hon var lite oroad över det här med att flera kommunfullmäktige sammanträden ställs in på grund av att det finns få ärenden och sånt. Och hon kände att det fanns ett hot mot demokratin i den frågan. Vad tycker ni från Vänsterpartiet, eller vad tycker du?
Jag är så glad när Inger säger detta. För jag delar verkligen den oron. Jag är upprörd över det odemokratiska i den hantering av politikens former som har börjat ta form i vår kommun. Det är naturligtvis så att åtminstone en gång varje månad måste finnas rimliga anledningar för människor som ska styra och ställa i vår kommun att mötas och prata om hur gör vi det bäst för oss här i Partille. Och när vi gång efter gång ställer in fullmäktigemöten, och detta är ju inte första gången det har hänt, så har jag varit, har jag varit väldigt upprörd över detta och skrivit någon ännu en insändare om detta förstås, om saker som oroar oss i partiet när vi inte har en debatt. Men vad är anledningen till att det har blivit så? Jo, många partier menar att vi ska ha debatten i nämnderna istället. Och det kunde vara rätt och riktigt, för där är ju människor mer inlästa på det temat som då är anledning till att man har en diskussion. Men det förutsätter ju rimligen och naturligtvis och självklart att man då har öppna nämndsammanträden. Men om man för frågor från fullmäktige, det enda forum där vi har möjlighet att som vanliga människor höra vad som händer, gå till fullmäktigemötet eller lyssna på radion eller se lokal-tv. När vi inte har möjligheten till det, utan det landar i en låst sal någonstans, då är jag rädd för demokratin. Ja, och det glädjer mig att Inger René nu ser behovet utav att ha en levande debattplats och en samtalsplats, även om det i fullmäktige ju bara är på det sättet att de som är politiskt valda har rätten och möjligheten att yttra sig. Och låt mig ta ett litet exempel bara där. Jag har varit i fullmäktige med ungdomar från Afghanistan. Vi har blivit välkomnade utav Inger René, men omedelbart tillsagda, detta har skett två gånger, att ja visst, ni är välkomna, men ni måste vara tysta, ni måste sitta ner och så vidare. Och det är rätt och riktigt, vi ska inte ha ett bullrande torg, men vi måste nog se till att vi har en levande diskussion på ett annat sätt än vad som idag gäller i Partille kommun. Låt mig ta ännu ett litet exempel. Var ska jag vara när det är val om några månader? Var ska jag vara och dela ut valsedlar? Var ska jag vara och prata med människor om våra tankar? Möta människor i en dialog? Ja, utanför Allum, åt detta hållet, alltså åt västerut, får jag inte vara, för det är privat mark. Jag får inte vara i resecentrum, för det är privat mark. jag får inte vara utanför Villus, för där det är brandsäkerhetsskydd och då får vi inte vara i närheten där. Torget finns inte idag. Var ska jag då vara? Ska jag vara på Kulturrum? Ja, hur ser det ut där? Jo, där har vi skärmar, där skulle vi kunna vara. Men där får man heller inte vara och föra en debatt. De skärmar som finns där, ganska många, har stått tomma länge. Varför? Jo, för där får det bara vara konstnärer som ställer ut. Vi har haft många, som jag tycker, angelägna frågor som vi har försökt presentera där, Sävån och Finngösa, men detta får inte finnas där längre. Man snärper åt demokratidelen. Så kära Inger René, ser nu till att det blir som en sista åtgärd där i ditt värv, långa värv. Ser nu till att vi får den här arenan för att verkligen prata om samhällsfrågor, prata om politik och umgås kring de här frågorna som är viktiga för oss alla. Det var ett långt svar, oj då.
Men tycker du att det finns en speciell så att säga, kultur i Partille? Ja, i den här frågan, men också i andra frågor. Att det är lite annorlunda än annanstans, Göteborg till exempel? Eller?
Ja, jag har ju bara den faktiska och praktiska erfarenheten från Partille. Men jag har varit på öppna nämndsammanträden i Göteborg. Jag har varit på öppna nämndsammanträden i andra kommuner. Så visst finns det möjlighet. När jag fortfarande satt i fullmäktige så föreslog jag detta vid två tillfällen. Och det blev nedröstat. Så jag tror det finns en oro, en ovana vid dialog. Min viktigaste... jag höll på att säga politiska, men i alla fall mellanmänskliga synpunkt, eller min drivkraft är, hämtar jag från Goethe, en 1700-1800-tals filosof i Tyskland. Han säger så här: samtalet är det högsta. Och den devisen, den riktlinjen skulle jag önska att vi hade också i Partille. För vi behöver samtala, vi behöver finnas i en dialog med alla människor. Bara så blir vi av med rädslan, bara så blir vi av med den oro som väldigt många människor känner av att gå ut på en gata idag, inte minst kvinnor då.
Du, det här med, därför ska vi kalla det förfarandet då som vi har nu då i Partille, som med att man tar mycket i nämnderna. Har det blivit en tendens som du känner till även i övriga kommuner? Eller det...
Nej, det är tvärtom i övriga kommuner.
Ha, okay.
Så vi ligger kvar, upplever jag, på en, ja, för att spetsa till lite grann, på en 1800-talsnivå. Mm. Medan andra kommuner nu, många kommuner försöker finna former för den här dialogen. Som ju är grunden för en medborgerlig medverkan i olika sammanhang, och att ta bort de här klass 1 och klass 2 och klass 3 tågen så att säga, som vi började prata om.
Du tror inte att det handlar om, bara så där en liten spontan tanke, det här med att vi ska vara så effektiva numera, allting ska ju liksom bantas och tajtas till, att det handlar om det, att man genom att göra så här så får man inte så att säga, ja, du vet, med sammanträden och sånt där har väl alla varit med om, hur det seglar iväg och det blir liksom oeffektivt ur den synpunkten.
Jag tror det bidrar också. Har vi Västra Götalands lägsta kommunalskatt 1996, så ska vi inte lägga en ettöring extra på att ha en dialog i fullmäktige eller ha dialog politiskt. Det tror jag bidrar, förstås. Bidrar.
Ja. Du, den allmänna kulturen, men umgänget mellan politiska partierna, hur upplever du det i Partille?
Jag har suttit i många olika politiska sammanhang, kommunstyrelse och fullmäktige och många olika nämnder, som sagt här. Jag har ingen enda ovän. Jag har väldigt nära till de människor som jag då har haft i min politiska ovänskap, så att säga. Men jag gläder mig när jag lite då och då springer på de här mina gamla kämpar eller motståndare. Och jag kan krama om dem och jag kan faktiskt se dem som goda medmänniskor. Även om vi tycker lite olika om både det ena och det andra. Men det tillhör ju politikens kärna att ha olika åsikter. Och det är den kärnan vi ska göra tydlig i exempelvis fullmäktige och in i öppna nämndsammanträden och på torg och gator och var vi nu vill vara någonstans och ha samtal. Mm.
Lale, kan hon hjälpa? Hon sjunger om Better Life här. Då har du valt den låten. Är det så? Har hon några tips?
Ja, jag tycker det. Dessutom sjunger hon ju så fantastiskt fint. Och har man sett henne uppträda någon gång så blir man ju lycklig över att det finns människor som kan tolka det inre på ett sådant sätt som vad Lale gör.
Leave your country, leave the notes of your future and your goals. Leave your language you once spoke.
Lale, ja, en stark kvinna säger vi att hon är. Hon gör väl allting själv så.
Ja, jag känner ju inte henne, men oj vad gärna jag hade velat lära känna henne.
Ja.
Tänk om vi hade sådana juveler i vår närhet som tog plats, som sjöng, som uppträdde, som hade kulturen som sin måttstock och sin drivkraft. Det är vad vi behöver.
Mm. Förebild.
Verkligen.
Ja. Vi går vidare här i vårt lilla program. Och,
där vi pratar med Lars Josefsson från Vänsterpartiet.
Ja, just det. Det har vi glömt att nämna. Det var frågor här, viktiga frågor. Och en viktig fråga förstod vi här, det är ju då Partille Ekopark eller den här Finjösa.
Ja, och den har varit viktig under alla de år som jag har bott här i denna kommunen. Det är faktiskt så många år och ännu några år som den har funnits som en huvudvärk för många, som en oro för många, som en möjlighet för några. Nu sa jag det så, va? Lite fint där. Ja, för vi hade ju en folkomröstning om detta. Och då var det ju några som tyckte att vi skulle bygga ut, men många fler som sa att vi ska inte göra det. Det var över 60%. Och ändå så kommer det upp nu ännu en gång. Vi förvånas och vi som är demokrater i själ och hjärta, vi förvånas kanske ännu mer att man inte lägger detta åt sidan och att man faktiskt lyssnar till demokratin och att man framförallt lyssnar till de signaler som hela tiden kommer till oss utifrån miljön som talar om att vi måste bete oss på ett annat sätt. Och då ska vi inte bygga ännu en väg, och särskilt inte en väg som i ett område som är klassat som högt naturvärde utav Länsstyrelsen och faktiskt också utav Partille kommun.
Du, vad kommer det ifrån? Du säger, och det vet vi också, den här folkomröstningen att det så tas upp igen. Vilka, får man uttrycka det så, vilka krafter eller vem är det som driver frågan om att det ska byggas och vi tar upp det igen?
Ja, det är ju mina politiska ovänner, även om de är mänskliga vänner. Herr Svensson och andra, så är det ju mina politiska ovänner som naturligtvis vill genomföra det här.
Varför vill de genomföra? Vad är det som...
Ja, det får du ju fråga dem.
För man har ju hört mycket om den här. Ja. Och så tycker det jag läst nu senast, kan jag säga, så vill man ju ändå anpassa och så vidare och göra det på ett annat sätt än det var tänkt förut. Och, så, och sen tänker jag också på vad grunderna i behovet att det kommer upp nu igen. Och så här, vad du har för svar på det eller åsikter.
Ja, om jag ska försöka tala för den andra sidans argument här nu, och det är jag inte så van vid att göra, så handlar det ju naturligtvis om att Partille är en liten del i en storstadsregion. En storstadsregion som växer med sådan kraft så att jag som kommuninvånare bara kan förvånas, lite då och då skrämmas av det. Men Ändå är det så att vi ska alltså öka vår befolkning med 10-15% på kort tid, är det tänkt. Det kommer krav från regioncentrum, det kommer krav från företag. Partille är en del i en region och den regionen ska växa. Det är ju så. Och som kommande från det absoluta bondelandet där vägen tar slut så är det en helt ny verklighet för mig att det ska fram vägar överallt. I min hemvärld så finns det fortfarande ingen asfaltsväg, vare sig hem till huset eller till byn, utan det är grusväg. I min grannby så bodde det när jag var barn sisådär 30 personer. Där bor idag ingen enda människa. Och då är vi 1 timme och 20 minuter från Göteborg. Och samtidigt så byggs det då ut här. Och det dras fram vägar hit och dit och fram och tillbaka. Och en av de vägar som har varit tapeten väldigt länge är då Finngösavägen. Som naturligtvis då är tänkt att binda ihop Bergsjön med Östra sjukhuset och Östra Göteborg. Och varför denna väg måste till är en stor gåta för mig. Varför den måste gå igenom en Finngösaravin är en än större gåta för mig. Där ska det alltså köra, är det tänkt, 6000 fordon varje dag. En bil var tionde sekund. Samtidigt så ska du vara naturnära, gubevars. Så där ska det samtidigt vara får inne på den här gatustumpen. Och det ska vara cyklister, för det får inte plats någon särskild cykelbana. Och det ska vara gående och det ska vara parkområden runt omkring och man ska kunna leka och man ska kunna göra inne i samma lilla smala ravin. Gå till Finngösaravinen och försök att föreställa hur det kan se ut. Det är för mig en gåta. Jag har vandrat där nu i somras med 6 gånger med politiker och försökt få dem till att förstå att detta är en omöjlighet. Och när vi är där så nickar de nog och säger att det är en omöjlighet, och lik förbaskat när de kommer tillbaka till kommunhuset så kommer det ännu en plan kring detta.
Det var ju alternativen för dig och ditt parti, Vänsterpartiet. Ja. Vad vill ni ha istället?
Vi vill bygga ut kollektivtrafik ännu mer än vad vi har idag. Partille har nog ett av landets allra bästa kollektivtransportnät. Och ändå kan man göra det ännu bättre. Vi kan ha en spårvagnsförbindelse från Östra sjukhuset och in i vår kommun. Till Furulund och vidare. Vallhamra förstås, ursäkta. Vallhamra och vidare. Och vi kan utveckla kollektivtrafiken också på andra ställen. Vi kan våga säga nej till biltrafik.
Det är det som är grunden. Sen att lösa på annat. För den här kopplingen så upp till Bergsjön, finns det behov av den som ni ser det, att man ska komma ända upp till Bergsjön? Eller?
Så här enkelt är det, att bygger man en väg så kommer den att användas. Det exemplet har vi överallt runt omkring.
Men är det tanken att den ska gå, i så fall vägen? Att den ska gå upp till, alltså,
ja.
det vi ingår i.
Från Östra Göteborg eller Bergsjön då. Och så runt Partille. Det har ju funnits i alla tider, eller i långa tider, en sådan östlänk. Och den är ju nu på väg att förverkligas igen. Och tyvärr då är det tänkt att det ska ske genom Finngösaravinen. Och det vill inte vi.
Nej.
Vi som bor i närheten, jag bor inte så nära. Men
har du någon bild av hur folk så att säga här i kommunen ser på det här idag? Gör ni själva lite såna här sonderingar om att man tycker det är läge att diskutera där igen, eller hur?
Vi kunde ju se att när människor hade möjlighet att ha synpunkter på den här Partille Eco Park, som det heter så vackert. Så var det alltså, det har aldrig varit fler som har lämnat in synpunkter i samband med ett kommunalt förslag. Och nästan alla var emot. Och det var väl genomarbetade förslag från många håll. Så jag var ju part i målet, kan man kanske säga. Men jag är pinsamt medveten om att kommunerna har fel här.
Frågan när det gäller Partille, det har varit av givna skäl både ris och ros när man pratar, men en sammanfattning. Är du en stolt Partillebo?
Ja, det är jag. Och det är därför jag vågar tycka så mycket som jag gör. För jag måste ju säga att jag har bott på lite olika ställen i världen, men Partille är fantastiskt. Jag bor väldigt nära Göteborgsvägen. Jag, så sent som i förrgår stod jag och tjötade med en politikervän eller ovän eller man ska säga från ett annat parti. Och vi var överens om att här finns allt. På Göteborgsvägen finns verkligen allt. Och jag har brukat säga genom åren att hittills har det saknats två saker på Göteborgsvägen. Det ena är ett systembolag och dit går jag aldrig, så det bryr jag inte mig så mycket om. Men så är det också ett apotek. Nu ska man inte göra reklam här, men nu har vi också ett apotek här alldeles intill oss där vi sitter. Och därmed så är Sävedalen unikt bra på det sättet. Och Partille är en fantastisk kommun. Det är bara det där lilla att vi måste försöka värna om den där miljön. Att vi måste se till att den blir så där fantastisk, inte bara för några utan för alla. Att vi tar bort detta med klass 1 och klass 2 och klass 3 medborgarskap eller vad det nu kan vara för någonting som det handlar om.
Med en låt ifrån senaste Faktum-skivan.
Ja, och då får man ju en liten anledning att säga något kort om det. Där har vi ju en utsatt grupp verkligen. En utsatt grupp som jobbar för att försöka få en plats i vårt samhälle. Och den här Faktum-skivan som jag har köpt i veckan, den har en sångerska, ännu en kvinna, så Janice, som sjunger Himlen runt hörnet. Och den, runt det hörnet hoppas jag att himlen ska vara human och rättvis.
Tackar dig, Lars Josefsson från Vänsterpartiet.
Jättetack, mycket trevligt att ha dig här.
Tack själv.
Då kommer Janice här, Himlen runt hörnet.
Så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig.